Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Han är storgrabb nummer 146 i ishockey. Han har spelat i Hammarby, Djurgården och AIK. Han har vunnit 3 SM-guld och blivit världsmästare. 1990 vann han guldpucken och han har spelat 129 landskamper. I veckans avsnitt hör du Rolf Ridvall. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter? Du når oss via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook Holmgren Möter eller Twitter Niklas_Holmgren. Här, Niklas Holmgren Möter, Rolf Roffe Ridvall. God lyssning!
Rolf Lennart Ridvall, född den 20 november 1958. Legendarisk svensk ishockeymålvakt, säger jag, Roffe. Hej!
Hej!
Jag är faktiskt på din gård, kan jag säga det? För det är som en gård.
Det låter mer än vad det är kanske, men det låter ju trevligt. Ja, du får gärna säga gård.
Ja, jättefint i Östergötland utanför Kisa. Jag ringde i morse, så ska vi försöka hitta någon tid här. Ja, du kan komma till mig idag. Ja, då gör jag det. Så nu sitter jag några timmar senare nere i Kisa vid ditt träbord här. Och så har du skurit det. Du visade upp en skada här när jag kom.
Ja, jag har lyckats göra illa mig på kaffebryggan. Så att, det var lite något klumpigt, men det läker väl ihop någon gång, hoppas jag.
Du har byggt hus på det. Ja, du är uppväxt här på sommaren, jag förstår, sen när jag var väldigt liten. Och du sa att jag byggde kojor när jag var några år, där jag har nu byggt ett hus. Det är väl lite häftigt?
Ja, det känns ju fantastiskt. Jag kom ju hit som 1 eller 2-åring i slutet av 50-talet någonstans. Det är lite olika uppgifter om vilket år det var, men... Vi har ju som en liten by, en släktby då. Brorsan Janne med familj har ett hus och mina kusiner har ett annat hus. Och sen har vi där vår lilla del här uppe då. Och det är ju 2 av torpen är från 1600-talet. Och det är ju så otroligt väl dokumenterat, de här knäktarna som bara bott i de här torpen. Och fantastiska historier om hur de var ute och kriga mot bland Napoleons arméer och så vidare. Och det finns liggare som säger precis vilka knäktar som har bott här och så vidare. Så det ena torpet där nere, gamla hagstugan, är från 1600-talet. Och det huset som brorsan har idag med familj är från 1600-talet, men ditflyttat på 20-talet då. Så att det är en anrik historia runt här. Och vårat torp då, som vi nybyggt i sammanhanget, byggdes klart år 2000.
Hur länge har Ridvalls varit på den här platsen då?
Ja, Ridvalls har det ungefär så länge som jag har varit med då. Ja. Så att vad blir det nu då? 56-57 år va? Någonstans där. Så att det börjar bli en tid.
Det är lite kontrast i där du uppväxt. Du började din idrottskarriär i Fruängens IF i Stockholms södra förorter.
Ja, verkligen. Det är en klassisk, som många då elakt säger, kanske betongförort. Jag har ju stora känslor för Fruängen förstås. Och det är klart att när man var grabb och fick åka hit 10 veckor på sommarsemester eller sommarlov, så var ju det fantastiskt då. Få uppleva härsa hö och åka med både häst och traktor och leka i skogarna och bada och idrotta och sådär. Så att det här ligger varmt om hjärtat.
Du saknar inte Stockholm på sommaren, du ville hit?
Ja, jag åker gärna hit. Frugan och jag brukar vara lite sådär disputer och sådär om ska vi åka. Jag åker gärna ner och ska vi inte göra någonting i Stockholm också? Ja, det kan vi göra sen.
Du reser och jobbar mycket. Berätta, du jobbar på Volkswagen.
Ja, precis. Jag jobbar som regionchef på transportbilar, så jag reser väldigt mycket. Och jag har bytt region för 2 år sedan från norra och mellan Sverige till södra Sverige. Fördelen med bytet, en fördel det är ju att jag kan bo på torpet när jag är på väg ner och sådär. Lägga lite möten begåvat så jag kan åka här och sova istället för bo på hotell.
Har du alltid varit intresserad av bilar? Hur kom du in, hur hamnade du där du gjorde? För det har ju naturligtvis varit en resa.
Alltså från början var det så att när jag skrev nytt kontrakt med Djurgården 84 så skrev jag in som klausul att jag ville gärna ha ett traineejobb så att jag kunde ha någonting att satsa på när karriären tog slut sen. Och då hamnade jag på något som heter idrottspluton på Trygg-Hansa. Och då skulle man gå på de olika divisionerna och praktisera och lära sig så mycket som möjligt. Jag hamnade ganska snabbt på Region Stockholm och en försäljningschef som heter Arne Magnusson. Men han tyckte att jag skulle jobba med bilhandelsfrågor. Och då hade man stora organisationer i försäkringsbolagen där man såg till att sköta om sina bilhandlare. Då. Och på den viset så hamnade jag bland bilar. Och sen jobbade jag 5 år på Saab. Första året i Nyköping och sen flyttade vi upp till Akalla. Och sen var jag på ett bilfinansieringsföretag i 4 år. Så jag jobbar med bilrelaterade frågor egentligen i hela civila livet kan man säga.
Ja, vi går tillbaka till Fruängen då och pratar då 60-talet. För det var väl då Rolf Riddervalls idrottsintresse föddes. Hur föddes det?
Alltså mina föräldrar var väldigt idrottsintresserade även om de själva inte direkt hade idrott och sådär. Så att... Och, alltså i Fruängen, mina kompisar och sådär, man idrottade, det var liksom naturligt. Det var ju landbandy på utanför porten och det var fotboll och så vidare. Sådär. Så att, ja, det var naturligt och i Fruängen då så hade man fotboll och ishockey. Och jag var nere på fotbollsplan och sen frågade jag tränaren Göran Berg om jag fick vara med och träna. Och ja, visst sa han, hämta dina grejer så får du vara med. Så jag sprang hem och från Fruängens bollplan hem till Helsingborgs gata var det kanske typ 500 meter. Det var en ny världsrekordtid. Hem, sätta på sig grejerna och sen spelar man fotboll. Och sen på höstkanten, det var ju inte så tidigt, det var väl förmodligen någon gång i november, december man startade då gissar jag. Så var det naturligt att man skulle spela hockey. Honken Holmqvist var ju väldigt stor då, så att, jag tänkte jag står väl i mål. Och så där. Och jag tror faktiskt att det var så att jag frågade Göran Berg om jag fick stå med pjäxor första match. För jag hade aldrig stått med skridskor, utan vi spelade ju mest landbandy, alltså med tennisboll eller en sån här gul plastboll spelade man med. Och så byggde man mål och hängde lakan i och så där, så att och sen på den vägen var det målvaktskarriär.
Hur väljer ni som blir målvakter att bli målvakter? Är det ett kall? Känner man att det här är ju hur häftigt som helst? Eller är det så att istället Roff i målet så helt, oh, han var ju bra? Eller
ofta får man ju höra det där att den som är tjockast eller det sämst på skridskorna kunna få ställa sig i mål. Men nej, i mitt fall var det nog... Det fanns en kille på gården som hette Lasse Leiros som stod i mål i fotboll och utspelade hockey. Och jag för mig att jag kände att liksom, jag gör likadant som honom fast tvärtom. Och sen i och med att när vi spelade landbandy var det många som slogs om att stå i mål när honken var stor och liksom, man tyckte det var kul med handskarna och sådär. Sen på den tiden så var det ju förmodligen, till skillnad från idag, jag tänkte på det faktiskt, det var ju... Det var ganska tufft, man hade ju inga skydd liksom när man spelade. Och man fick sina kyssar. Och första gången jag stod i ett mål, en av de första gångerna, så var det den här gropen ute i handen.
Just det, Hanvedens i, ja, Kvarnsvedens i, vad heter
ja,
det? Någonting, ja, jag vet vad jag menar. Fall, ja,
min,
den där gropen.
Min morbror, Bosse Samuelsson, sköt ett av de första skotten jag stod i mål. Och då stod jag utan mask. Han lyckades träffa mig mitt i pannan.
Nej då.
Där kan ju faktiskt karriären ha tagit slut. Men av någon anledning, fast man gjorde illa så mycket, jag kommer ihåg att man var till och från väldigt puckrädd, så fortsatte man av någon konstig anledning. Någonstans tyckte man det var roligt.
Ja, det måste göra ont. Jag har tänkt på det många gånger. Alltså den kan ju träffa olyckligt och så ändå så ställa sig där. Och
det, jag såg bilder på Göran Högost här, för övrigt också en stor favorit. Och alltså, han har ju inga skydd. Alltså. Och det är ju från Wien 77 var det var när han var så väldigt bra. Och då står han ju i princip i... Ja, vi hade ju som vadderade löstagbara armar, så sen hade man en magplatta som man häktade på. Men de här armskydden var ju som en sån här täckjacka. Och jag kommer ihåg, man hade ju blåmärken jämnt. Alltså, så här, och det är ju... Idag är det ändå liksom att man vågar, att man orkar fortsätta. För varje träning så kommer man hem med blåmärken.
Om du är puckrädd, alltså du vill inte ha pucken på dig naturligtvis, man vill inte att det ska göra ont. Ändå så går du dit och ställer dig. Mm. Var det kul att gå och träna, eller var det med lite ångest, eller vad var det för känslor?
Nej, men jag tror man är så pass fokuserad på att ta pucken, så att just när man är där ute, då tror inte jag man tänker så mycket på det. Det är kanske så här efterhand och när man har fått någon smälla så där. Men det är klart, när de sköt slagskott på nära håll och man visste att man hade bristfälliga skydd, så klart att man, det är inte roligt att göra illa sig liksom. Det spelar ingen roll vad folk säger.
Är du förbannad på dem ibland på träningarna och sånt här, när de...
Det har hänt att man har blivit lite förbannad. jo, men alltså man har varit förbannad på många gånger på utespelare som inte respekterar. Just det där, man i början vill ha lite lugnt och fina skott istället för någon kommer in och skjuter ett slagskott nära och sådär. Så att man vill ju komma igång ordentligt och sådär när man tränar. Och även när vi matcher då, så att man får känna på pucken och komma in i det.
Hur var det som fotbollsspelare? För där var du ju inte målvakt.
Ja, där var jag utespelare.
Ja, vad höll de dig? Vad ville de att du skulle spela?
Jag började längst fram faktiskt.
Aha.
Jag var väl en av de första som vågade nicka. Jag vet en match på Långbrodals IP när vi vann med Fruängen med 3-0. Jag nickade in alla tre målen. Det är så här fotbollsminne jag har. Så jag brukar kivas med Micke Telvén vem som var bäst i fotboll. Han påstår att han är den enda libero som har blivit punktmarkerad. Och sen hamnade jag längre och längre bak faktiskt. Jag var ju center mittfält och libero ganska mycket sen när jag spelade. Så jag hamnade lite längre bak. Sådär. Men jag var hyfsad. Rätt ättrig och grinig.
Vad fällde avgörandet då när du skulle välja mellan fotboll och ishockeyn? När gjorde du det och varför?
Alltså, jag höll ju på med rätt mycket idrott som jag hade väldigt bra mycket nytta av med hockeykarriären. Och jag spelade lite volleyboll och det var ju skollaget, men vi spelade ju matcher utanför skolan, och jag spelade basket i Fruängens IF och sen fotbollen då. Så jag hade stor nytta av de där kombinationerna. Jag fick bra spänst och bra snabbhet med basket och volleyboll och sådär. Sen var det ju, jag funderade på det, varför valde jag hockeyn för? Jag spelade ju tillsammans med Pelle Lindberg i Hammarby i 7 år. Jag var ju reservmålvakts, alltså jag har varit behandlad som en reservmålvakt.
Liksom. Skuggan av Pelle Lindberg
och jag fick inte spela så mycket och en tuff tid som kanske också fostrar mig i positiv mening, att jag har varit ganska vinnarbenägen och seriös och gnugga och kämpa, lyckas ta mig över den där pucken. Mm. Jag tror att 99 av 100 kom inte över den där pucken som jag hade. Och idag när man hör diskussioner om TV-pucken och sådär, så är faktiskt min historia ju ganska väl att lyssna på för de som är unga idag. För att jag var aldrig i närheten av varken TV-puck eller några juniorlandslag eller någonting och sådär. Jag kommer ihåg en gång när förbundskaptenen för juniorlandslaget skulle komma och titta på en juniormatch i Hammarby. Och de skulle titta på Thomas Lillisblom som spelade sen i Borsfors och Färjestad. Tyvärr framliden idag. Och jag fick flytta på mig för de skulle titta på honom. Och det var också en sån här känsla av att jag liksom fick backa. Sådär. Man fick backa många gånger, men också det var fostrande.
Nu fick jag nog inte koll på när valde du och varför?
Ja, det frågade du. Det var en lång historia.
Ja, vi får återkomma till Pelle Lindberg och det.
Ja, nej, men alltså, jag spelade nog fotboll, volleyboll, basket ända till alltså 15-16 där, när man gick upp i juniorlaget i Hammarby. då tror jag att de sporterna ebbade ut. Att säga.
När bytte du Fruängen mot Hammarby? Hur gammal var du då?
Jag flyttade till AIKs C-pojkar 1970.
Varför då?
Jag ville nog fortsätta utveckla mig och spela lite mer hockey. Liksom sådär. Problemet då var ju att jag spelade med C2-orna. Och då fick både 58 och 59 spelare. Så jag spelade med 59-laget. Sen nästa år när jag skulle vara tvungen att gå upp en, då fanns det ju två målvakter i 58-laget AIK. Och då hamnade jag i Hammarby, fast de hade också två målvakter, Pelle Lindberg och Uffe Aronsson. Så att, då hamnade jag i alla fall som en av tre då. Och Pelle var ju på något vis etta. Så både Uffe och jag hamnade ju verkligen i skuggan på det viset.
Om vi innan vi lämnar barndomen helt, hur var du i skolan då?
Nej, jag var ganska duktig i skolan. Ja. Jag var duktig en bit upp till gymnasiet där jag tappade lite. Dels så tränade vi mycket och sent och jag hamnade nog rätt sent in i puberteten och sådär. Så det hade en liten jobbig tid, men historiskt sett så till och från var jag väldigt duktig i skolan.
Mm. Vilka var favoritämnen förutom idrott?
Naturvetenskapliga ämnen och ganska roligt och bra på. Sämre på typ svenska, tyska och franska och sånt där.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Pappa jobbade på Misomex, som gjorde offset-tryckare en gång i tiden. De var utslagna sen när de nya teknikerna kom då. Mm. Så han jobbade där väldigt många år. Och mamma jobbade till och från bland annat på SO, heter Scandic idag, Kungens Kurva. Och tidigare ändå så jobbade hon på Fagersta Bruk i Stockholm då.
Mm. Och syskon?
Lillebror Jan, också gammal hockeyspelare. Spelade många år i Mälaröden Bredäng. Så att vi är en hockeysläkt.
Ja.
Och den andra delen då, man säger mina kusiner och sådär, de kommer från handboll då. Många handbollsspelare va? Men där har vi lyckats få över de yngre till att spela ishockey.
du berättade här att du har alltid fått kämpa som nummer två och nummer tre. Och du var ju som du sa själv, i skuggan av Pelle Lindberg, vilket är ju inte i sig, när det är ju en utav våra stora, trots att han inte blev speciellt gammal. Hur var det då? Du berättade att det var tufft. Och någonstans läste jag ett citat, var en tränare som hade gått förbi omklädningsrummet. Det finns bara en skillnad på dig och Pelle Lindberg, han tar puckarna.
Det var faktiskt en gammal lagkamrat. Han sa det med hjärtligt ton, tror jag, i och för sig. Men däremot så var det en tränare som gick förbi och sa... klappade om Pelle och sa att Pelle, håll dig varm nu, Roffe ska stå idag.
Hur kändes det då? Men du satsade ju.
Vi var ju båda, vi var ju ändå rätt så tidiga. Vi var 18 år båda två när vi var ordinarie i Allsvenskan. Så jag kom ju upp rätt tidigt också. Mm. Liksom. Men det är klart, jag kommer ihåg en match där jag släppte in två. Det var mot Mälaren Västertorp, tror jag. Som då var ett lag som är längre ner i tabellen. Och jag kommer ihåg att jag släppte in två i början av matchen. Och den tränaren gick ut på isen och bara vinkade in med att jag fick byta direkt. Det var inte så kul. Men man var ju behandlad som en andra målvakt. Och jag märkte ju sen när man slog igenom i Djurgården och även i Hammarby de sista åren. Och hur folk, perifera människor, liksom behandlar lite annorlunda och sådär. Men vad det gäller laguttagarna, så en som jag tog väldigt hårt, det var när vi spelade junior... DM som var ganska viktigt på den tiden. Och vi spelade en lördagsmatch, semifinal tror jag, mot Vallentuna borta. Och vi vann den och mötte AIK i finalen. Och då var ju både Pelle och A-lagsmålvakter ändå. Och då tog ju tränarna bort mig och satte in Pelle. Pelle gjorde, jag vet att spelarna ville att jag skulle, de tyckte att jag hade liksom varit där och spelat bra och så vidare. Och de tyckte att jag skulle få spela, men... Och det var en jättestor besvikelse. Jag var väldigt knäckt över det. Och sen torskade vi och Pelle var så där. Jag tror de torskade med... Jag gissar på 4-3. Så att det var så att man tycker det kändes tungt.
Hur tacklar du dem? För det är ju när man är, alltså i tonåren så är ju så är ju idrotten allt och så får såna, det är för det är ju riktiga käftsmällar. Hur arbetar du igenom den, liksom ja, nedstämdheten?
Ja, det är, alltså den ska nästan ha med sig några som var med på den tiden och som var ledare. Men jag tror att jag var extremt envis och fokuserad. Och det var så där att jag ville liksom på något vis ville gå framåt och så vidare. Så, där. Så att jag var envis. Jag kommer ihåg Borken sa till mig i korridoren någon gång. Och jag, någonstans så satt det där och han sa att de... Jag sa, Roffe, kämpa på det. De stora jäderna står i vassen och lurar, sa han. Och jag vet inte om han såg någonting i mitt målvaktsspel eller min ambition. Men jag kommer ihåg det. Och det kändes positivt. Jag använde det på något vis för att gå framåt. Så. Sen kom jag ändå... Det var ändå så att Pelle... På slutet då vart ju Pelle, då lyftes ju Pelle upp till juniorlaget. Då fick jag ju spela i pojklaget och sen när han gick upp i A-laget då vart jag kvar i juniorlaget. Och sen gick han ju till AIK och då vart jag ju själv i A-laget. Så att jag fick ju ändå sen en... Resan vart lite bättre och bättre. Så att det vart ju positivt. Och sen då, när jag hade spelat 4 år i Hammarby A-lag i Allsvenskan så vart jag ju värvad till Djurgården med utav Borken.
Hur var din och Pelle Lindbergs relation?
Den var bra. Jag tänkte på det tidigare. Svenska målvaktskollegor, vi är som en så här, klan eller sekt. Nej, men man vet svårigheter och man förstår varandra. Liksom. Och så här, vissa lag som man i princip hatar alla spelare, så man hatar alla utom målvakterna. Man blir liksom kollegial på något vis. Så vi kom väldigt bra överens och vi gick en del privat och sådär också. Jag åkte med han bara 2 eller 3 månader innan när han skulle lämna då, så jag var ute och åkte med den där Porschen som han tyvärr körde ihjäl sig sen, och det känns ju fruktansvärt.
11 november 1985 så krockade han och sedan avled han. Vad var det när du fick reda på det?
I omklädningsrum, jag tror det var Mats Wennerholm på Aftonbladet som har för mig som berättade att Pelle hade kört i och sen, och då tänkte man sig, ja men han är väl uppe imorgon då, så här. Sen växte det fram, alltså informationen på den tiden var lite långsammare varje dag, så att jag kommer ihåg att man hade där fixar han och så vidare, sen så plötsligt fick man reda på att det var värre och värre och så där, och sen gick det ju inte, ja, fruktansvärt.
Du lämnade alltså Hammarby för Djurgården inför säsongen 81-82. Ditlockad av Leif Borg, som du själv sa.
Ja.
Berätta.
Ja, det var ju... För första var ju i och med att... jag tror Borken kände liksom att... trots att vi hade ju ett jättebra lag i Hammarby och vi var ju på väg upp i elitserien och... Jag menar, de gick ju upp 2 år senare och då hade de ändå tappat några av toppspelarna till Djurgården. Men Hammarby var en, och är väl än idag, en fotbollsförening. Det är ju ingen hockeyförening. Och föreningen satsar mer på fotbollen än på hockeyn. Och det gjorde också att man tappade spelare och ledare till andra klubbar. Och för mig var det ju självklart jätteutmaning att få komma till elitserien och spela. Då hade jag spelat 4 år i Allsvenskan då. Och var de 2 sista var jag i princip första målvakt.
Hur var det när du kom till Djurgården då? Leif Borg, det blev ju en revolution om man säger så. Och du hamnade ju då tillsammans med Reino Sundberg som var rutinerad målvakt i Djurgården. Var det inte så?
Nej, jag vet inte riktigt vad som hände där. Om det skar sig mellan Reino och Borken, men... Reino försvann.
Och sen han gick till Södertälje då, just det.
Ja, sen var det ju jag och Fidde Josefsson från Lidingö. Så det var ju ett stort ansvar. Och, man var ju inte lastgammal så. Och vi hade ju ett jättetufft första år. Och Borken hade ju tagit bort några kultspelare, Mygga Wallin och några till. Och det var ju lite... Han fick ju lite kritik och sådär. Och sen... Självklart då när vi i kvalserien sen på vår kant möter vi Hammarby då, alla gamla kompisar.
Hur var det då?
Ja, det var ju efterhand så här, vilken rysare alltså. Och efter en match så var vi på Hornsgatan på en restaurang och käkade. Då var det ju kompisgänget. Vi är ju, många av oss spelar golf tillsammans idag och så vidare. Och grabbarna skällde på Kalle Lilja. De tyckte att han hade spelat fult.
Hade han det då?
Ja, Kalle var en liten fuling mellan varven kanske. Fast det var ju en fantastisk spelare med... underskattad kanske i Sverige, men från Djurgårdarna var han ju lysande, spelskicklig och tuff och bra sådär, så att ja, det kommer jag ihåg. Men vi klarade oss, jag tror ju, det var ju vi i Hammarby som gick upp då, och sen helt otroligt vann vi SM året efter det då. Det var ju otroligt stort, och jag kommer ihåg hela den här vårdelen då, när vi bodde ute på, lågt ut och laddade på Smådalare gård och kom in till hovet, och till slut mötte Färjestad i en envig.
Mm. Du, ni hade ju mycket saker för er. Jag har ju pratat med några av dina lagkamrater tidigare i podden om att ni var ute och käkade huggormar, och det var i alla fall ryktet och det var rubrikerna. Hur upplevde du de där? För det var ju lite annorlunda. Ni skulle, det var tuffa tag ett tag när ni skulle sveta samman laget.
Ja, alltså... Med facit i hand så var det helt suveränt, och riskerna var väl kanske lite högre än vad Borken hade räknat med. Jag tyckte den här fjällmarschen vi gjorde året innan, jag tror det var året innan den här själva kända ormmarschen, jag tyckte nästan den var lika jobbig som den här överlevnadsmarschen. Och just det där att vi orutinerat, man får med sig mat men man äter inte, man går, jag tror vi gick typ runt 10 mil på 2,5 dygn. Över stock och sten, över fjäll. Man såg inte ett fjäll, man såg bara backen framför sig.
Men Borken var inte med och gick, va?
Nej. Och vad gäller överlevnadsmarschen så har vi sett bilder på Benke Broberg, kallar vi honom för, på hans båt där de har dukat på bordet och med mat och öl och grejer. Då ligger vi 500 meter ifrån, vet, utan mat efter ett par dagar ute i skärgården, så att nej, han drack åt.
Men ni fick ihop det i alla fall. Leif Borg fick ihop det, och ni vinner alltså SM-guld 82-83, ditt första utav tre SM-guld. Och det var en tuff finalserie mot Färjestad, och Håkan Lob, som också har varit med i podden här, har ju vittnat om att ja, det var tuffa tag både på isen och läktarhåll. Hur upplevde du den finalen? För den är klassisk i svensk ishockey.
Ja. Ja, men det var ju otroligt stort för att slåss om ett SM-guld och sen möta Färjestad som var fantastiskt bra, och deras första femma med Rundqvist, Ingman, Lob, Peter Lob och Thomas Samuelsson, eller Frank Neil, va? Ja, ungefär så. Det var klart att det var ju riktigt roligt att slå ett sånt lag. Och sen avgörandet då nere i Skandinavium, det är ju helt otroligt. Och jag kommer ihåg att liksom inte förrän 2000 var jag säker på att vi skulle vinna. Och då ledde vi väl med 6-2, tror jag. Just det där att man var så jävla mån om att få vinna det där guldet då. Och sen när man vinner så är det så jävla sjukt roligt då. Och det vi hade jobbat för, och Borken var ju banbrytare med träning och med kost och med mycket, och vi fick betalt relativt snabbt ändå i Djurgården. Och sen den där andan fick vi med oss då.
Kan du beskriva den andan?
Ja, vi hade mycket vinnarskallar, mycket ledare i laget, informativa ledare i laget som man inte tänkte på. Så där. Men sen, då det kom fram väldigt tydligt på överlevnadsmarschen. När det verkligen hettade till, då klev ju spelare som man kanske inte riktigt tänkte som ledare, då klädde de fram och liksom såg till att fan, det här gubbar ska vi klara nu, skit i de här befälen och de här kustjägarna och fallskärmsjägarna och allt vad det var, utan nu här ska vi greja nu, och det gjorde vi, och då kom det fram ett informellt ledarskap, många, och de gubbarna så efterhand, ja men det är klart, alltså, han kommer varje dag, han gnäller aldrig, han tränar alltid bra. Ja, vi hade ju Kalle Lilja som exempel, Stefan Pärlström, Pelle Göransson, Thomas Eriksson, jag kan nämna nästan hela laget. Och sen fanns det ju de ledarna som alla utifrån såg då. Och de var med också, men alltså, Det var ett annat typ av ledarskap.
Vilka var de som de utifrån såg?
Ja, men det var, alla trodde ju att det var Håkan Södergren som var ledaren. Och han var ju kapten och det, men hans kaptensbindel låg rök ju där i överledningsmarschen. Han åkte hem till morsan och farsan och käk. Berätta om det. Ja, det brukar han få höra roligare. Att när man pratar så är det faktiskt rätt många som nämner det där. Och gamla spelare som han... Ja, men vi fick med det där. Och i och med att vi hade tur att ha... hade många vinnarskallar, så kom det en mentalitet att, och vi mot resten, vi räds ingenting utan vi bara kör. Och träningarna var stenhårda. Vi, jag menar, de juniorerna som kom upp, och så fick de Thomas Eriksson efter sig i hörnan eller någon annan, eller kanske gå in och skjuta skott mot Bosse Larsson eller mig, Bosse som stod med mig då, där båda målvakterna aldrig någonsin vill släppa in ett mål. Och det är klart, det ärvs med det där, och sen sätter det sig i väggarna. Och jag tror Djurgården hade bra nytta av det väldigt många år sedan.
När kände du att du hade någonting alldeles extra? För du hade ju en tuff resa fram då, med att du hamnade bakom Pelle Lindberg. Och du var inte med i juniorlandslag eller TV-puck. När kände du att jag har en speciell gåva?
Jag vet inte om jag kände det direkt sådär. Kanske däremot så kände jag... när jag var med i OS Sarajevo, då kände jag att jag vill verkligen vara med och spela internationella hockeymatcher. Tyvärr så bröt ju det då Canada Cup 84, där jag varit petad i juli.
Är det så här på hemmaplan, heter det väl, då, eller någonting sånt där läste jag, Canada Cup 84.
Vad sa du?
Reserv på hemmaplan.
Ja, just det, väl, precis. 84. Och
Det var
också, om du rankar så här besvikelse i karriären, så man ändå har några stycken också, så är det en av de tyngsta delarna. Och Pelle Lindberg hoppade av i början av sommaren här och tackade nej. Och jag vet inte riktigt hur Borken hade tänkt med fyra målvakter, om man hade tänkt en Stockholmskonstellation eller en Norrlandskonstellation. Men han gjorde det raffinerat i alla fall. Han berättade att jag kommer och knackar på dörren på morgonen. Det var samma dag som han åkte över. Och jag knackar på dörren och kommer berätta för dem som inte kommer komma med. Och vi hade familjerna där. Så jag hade min nyfödda dotter Sanna och frun Anna-Karin. Och så plötsligt knackade på dörren. Och då visste man nej. Och då kommer han, Borken, in, och så kommer han väl ihåg att han sa: jag kommer ta bort dig från Canada Cup-truppen. Och en av orsakerna ligger där. Så pekar han på Sanna som låg i sängen. Han tyckte att jag verkade ofokuserad för att jag hade blivit pappa. Och sen så, jag tänker på Micke Telvén nu. Där får jag börja skratta, för jag ville ju inte vara med på bilder och sådär, och framförallt inte med Sanna och sådär, för de skulle göra något snyft reportage då. Då hittar de ju något bröllopsfoto på oss då. Och smällde de upp det där. Och sen stod det så här: varför får inte jag både vara målvakt och pappa? Och det tyckte jag TV ändå var jättekul. Det får jag höra än idag.
Men du måste växa, för det var ju ändå samma tränare som du hade haft då i klubblaget. Det var en SM-guld med, som man kan tro att man har en speciell kemi med.
Alltså då... jag blev petad ur landslaget av två tränare, och båda är mina gamla Hammarby-tränare. Jag var petad 86 från VM i Moskva utav Curre Lindström. Också en rätt stor besvikelse, för jag hade faktiskt anmält mig till en kurs på jobbet som jag skulle börja med, och där hade jag tackat nej för att jag skulle vara med i VM, för han hade sagt det. Men sen ångrade han sig. Så att det hängde väl kvar, det där gamla reservmålvaktsskynket på något vis. Så att, ja.
Men du hade i alla fall vunnit OS-brons i Sarajevo 84 under Anders Ankan Palmström då, som förbundskapten. Och då fick du mer smak för det här med internationell ishockey.
Ja, det var fantastiskt kul att vara med ett OS och det, alltså, och träffa de andra idrottarna som för det svenska fanan. Vi såg bland Thomas Gustafssons OS-guld, och vi var tittade på utförsåkning och så vidare. Så att det var jätteroligt. Och jag stod, vi stod lite varannan i början, men sen så fick jag stå på slutet då, och stod ja, lite drygt halva matchen mot Sovjet. Så stod jag hela mot Tjeckoslovakien och hela mot Kanada då. Och Kanada-matchen var ju om bronspengen då. Men jag kommer ihåg det som var väldigt kul och sådär. Det var ju att de hade en stor här neontavla i ishallen. Och där stod ju målvaktsligan. Och jag ledde ju den länge. Före Tretjak och Kralik. Och, så jag gick och tjuvtittade på den där och kände så här, kolla coolt det där. Stod jag över.
Före Tretjak, ja.
Före Tretjak. Men sen mötte vi ryssarna, då åkte jag ner och tack.
kommer du ihåg den första landskampen du gjorde utav dina 129 A-landskamper?
Den som jag spelade?
Mm.
Ja, det kommer jag ihåg. Det är också sån här känsla, man står i ryttargången på hovet och står man och tittar på Sovjetunionen och så ser man, då var ju tror jag Jakusjev var med och sen alla de här storstjärnorna ryska, så visst man ska ut och mota de här gubbarna. Och det gick ganska bra. Vi förlorade bara med 5-1. Så att, det var väl en godkänd debut så där. Men
det är klart att bara 5-1. För det var tvåsiffrigt nästan varje gång, ja. Mot Sovjet för Sverige då.
Jag vet,
i baken.
Jag vet, Åke Liljebjörn var ju en fighter och en duktig målvakt. Och han stod ju tre matcher på raken sina, och jag tror han släppte in 30 mål på tre matcher. Och ändå kämpar och gör det bra, va? Och släpper in 30 mål på tre matcher. Och i Sarajevo så förlorade vi också med 10. Och jag hoppade in efter Göte Veletal i mitten av första. Då stod det 5-0 redan. Och jag kommer så väl ihåg, jag kämpade ju som en Sven Duva i kassen. Och jag kommer så väl ihåg när Drozdzietski åkte förbi mig. Så tittade han på mig och så blinkade han med en öga så här. Ungefär som att vi ska ta det lite lugnt nu. Och då kändes det som att de gör mål när de vill. Ja, fruktansvärd känsla liksom.
Elitseriedebuten förresten, den glömde vi. Och den första nollan, kommer du ihåg sådana grejer?
Elitseriedebuten kommer jag ihåg, tror jag.
Ja.
Frölunda på Hovet 2-2. Stämmer det?
Ja, det stämmer nog. Det stämmer nog. Kommer du ihåg vem som gjorde det första målet på det då?
Nej,
inte jag heller. Jag tänkte du skulle komma ihåg det.
Sånt förtränger man.
Ja. Men jag kom förbifarten så här. Målvakter fungerar och fungerar. Men du spelade sedan 9 säsonger i Djurgården.
Mm.
Och 5 SM-finaler. 3 SM-guld totalt. Och det byttes ju tränare, Borken lämnade ju och så vidare. Berätta om den här tiden, för det var nog alldeles speciellt det var en storhetstid helt enkelt.
Ja, men som jag sa, vi hade ju fantastiskt lag och sen hade vi flyt att få upp nya unga killar i slutet av, vad blir det, 90-talet blir det förstås. Slut 80-talet.
80-talet blir det. 80-talet blir det, det var en bra period i slutet 90, början
av 00-talet. Men då var inte jag kvar. Slut 80-talet blir det förstås. Och vi fick ju upp, till slut kom Micke Johansson, Charlie Berglund, Johan Garpenlöv och så vidare. Sudden. Och det är klart att det kommer nya generationer och de kom ju in ganska snabbt i den här Djurgårdsandan. För att alla spelare som tränade och spelade, de hade liksom en viss moral, hur man tränar och hur man beter sig och sådär. Så det var liksom...
Kände ni att ni var bättre tränade än andra lag?
Ja,
att ni var starkare mentalt? Eller hur? Alltså, det där övertaget som ni ändå måste ha känt någonstans i att ni hade sån lång period av framgång.
Vi kände det och sen, jag vet att vi tyckte att otroligt roligt att komma till vissa ishallar. Man visste att här är vi hatade. Det
var Karlstad?
Karlstad, på den tiden Umeå. Och man tyckte det var, det här var skönt, vilken utmaning. Nu ska vi lura dem på 2 poäng på den tiden. Och det kändes roligt då. Det finns ju andra lag och spelare som absolut inte tycker om att spela borta. Vi tyckte det var fantastiskt. Stor utmaning och roligt att lura dem på några poäng och få skriken i halsen.
jag tänkte på det, du var stor helt enkelt i Sverige. Hur nära var du att hamna i NHL? Det måste ha funnits vissa förfrågningar. Och...
Ja, 90 hade jag lite från Hartford tror jag det var. Men det kändes inte som att det var så här jättenära. Tyvärr, det hade varit rätt kul att få komma över och prova lite grann. Det var rätt svårt på den tiden. Det var ju mindre lag och jag tror att svenska spelare kostade pengar då. Man betalar en slant till föreningarna hemma i Sverige här, så att tyvärr hamnade jag där borta. Det är väl den lilla vita fläcken på hockeykarriärkartan.
Ja, Pelle Lindberg var ju där, så jag tänkte han kan ju, det fanns ju några innan som hade varit där också.
Ja, möjligheten fanns ju, men i mitt fall så var det vissa intresse för frågan bara, så att det gick aldrig längre så.
Sedan då så var du kvar i Djurgården ända fram till säsongen 89-90. Det blev alltså 3 SM-guld. Och vi ska återkomma till VM-guld och sånt där så småningom, Rolf, som inte oroar det. Men sen blev den här Tim Boro-historien, för den är ju väldigt spektakulär inom svensk ishockey. Ni var ett helt gäng som värvades ner till Tim Boro för att lyfta laget. Och det var inga dussinspelare, ni var många duktiga. Hur gick det till för din del när du hamnade där?
Jag fick en fråga av Ivan Hansen om jag var intresserad att komma ner. Mitt kontrakt, jag hade ett år kvar, men det skulle ju egentligen... Vi pratade ju om att förlänga det, va? Men jag fick aldrig något förslag med Djurgården. Jag bad dem att de skulle återkomma, men det hände någonting. Orutinerat nog så åkte man ner dit och så fick man ett väldigt lukrativt förslag med boende och allting. Och jag var väl naiv som skrev på där. Det var lite tjafsigt då, kan man säga. Men eftersom jag inte hade fått någon återkoppling av Djurgården så tänkte jag att men då vill de väl kanske inte ha kvar mig. Men så här, med facit i hand, nu har de ju agenter som sköt, så då skötte man de där grejerna själv. Så det var väl tråkigt att behöva lämna på det sättet då.
Och du var 32 år då?
Ja. Mm. Men det var ju också en liksom chans att man ville ju gärna testa något nytt än bara spela i Stockholmsklubbarna. Och kanske helst hade man ju då spela NHL då, men nu var det ju Småland istället.
Ja. Och hur var det då?
Det var fantastiskt. Jag hade också bra sammanhållning och bra lag och hockeyintresserade människor där nere i den delen av Småland då. Och det är ju också ett ställe med stark hockeykultur. Och det ser man ju än idag, så kommer det fram mycket duktiga hockeyspelare.
Erik Karlsson
ja. Skapliga,
va? Ja, Johan Fransén är väl där.
Johan Fransén, och sen har du väl några nu. Två man som är Karlskrona och en som är i LHC. Så att det är duktiga de har där. Det sitter i väggarna där också på något vis.
Men det var inte så lyckligt, inget lyckligt avslut där. Det var slutade i kaos och konkurs och uteblivna pengar till er och advokater hit och dit. Hur såg det ut för din del?
Nej, det var ju stökigt där och det var faktiskt på min födelsedag som det gick i konkurs, tror jag, 20 november. Med facit i hand så var det ju ändå en rätt så bra livserfarenhet faktiskt. Man klart man förlorar pengar, men den stora grejen, kommer ihåg att jag hade skrivit återköpsklausul på huset i Stockholm då. Och det där hade ju då, kontraktet hade ju då försvunnit. Så konkursförvaltaren ägde plötsligt vårt hus i Stockholm. Och samma dag som flyttlasset gick från Vetlanda upp tillbaka till Stockholm då, för jag var tjänstledig från Trygg-Hansa, så frågade de här flyttkillarna så här, Roffe, vad gör vi med grejerna? Ja, ni får fan ställa er på gatan. Så att, men så löste det sig då, och i och med att marknaden gick ner där, så kunde jag köpa tillbaka lite billigare, som gjorde att jag förlorade lite mindre pengar än vad jag skulle ha gjort från början då. Men vi fortsatte ha en väldigt fin gemenskap och har fortfarande kontakt med spelarna där nere och så vidare. Så här, så.
Masken Karlsson vittnade om det, han var med förra veckan i podden och sa att det är fortfarande kontakt, ni är fortfarande ett gäng som håller kontakten.
Absolut.
Så fick ni ju köpa hus på Öland också, fina hus som ni fick betala sen, som ni skulle vara era egentligen, men så blev det ju inte när företaget gick konkurs.
Ja, jag hade redan köpt mitt.
Du hade gjort det?
Ja, ja. Så att det var mitt hus och sådär. Ja. Så att det där klarade den svängen. Ja. Så nej, utan det var ju vi drev ju där i aktiebolagsform. Så att vi hade ju lön från Team Bolo och koncernen. Och jag vet inte om det är sådana där historier godkända då. Men vi hade en skatteadvokat, Ronald Adolfsson, från Stockholm som hjälpte oss. Och vårt första kontrakt så hade vi en advokat från Eksjö som hade varit med och skrivit. Mm. Och det var ju rätt så kreativa lösningar på det där. Så att Ronald Adolfsson då, han rev det där kontraktet och sa att gubbar, det här är nästan fängelse. Mm. Så att nu gör vi så här, och sen strukturerade han upp det då. Han är ju skatteadvokat och så där. Så att då gjorde han ett kontrakt som då skulle hålla också självklart mot skattemyndigheter och så där.
Hur mycket mer pengar tjänar du i Timbor jämfört med Djurgården? Det är ju preskriberat nu, Rolf, det är länge sedan.
Ja, men det var ju många gånger mer.
Var det?
Ja,
var det. Vad låg lönerna på den tiden? Nu pratar vi alltså i början. Det är
svårt att säga, vi fick ju in pengarna i faktureringar, va?
Ja.
Men det var ju rätt mycket pengar på den tiden, alltså. Det var det. Jag kommer inte ihåg exakt summorna nu, men det var ju betydligt mer än Djurgården.
Mm.
Och då var det Djurgården ändå elitserien, men...
Och då stod du där efter vad ska vi kalla det, Team Boro-fadäsen, trots allt, rent sportsligt var det ju det, även om ni hade ett bra lag och så. Och då blev det AIK. Du har ju alltså spelat för AIK, Hammarby och Djurgården.
Ja. Jag måste ju testa alla Stockholmsklubbarna. Ja. Det är väl bara Huddinge som...
Nej, du har ju spelat för Fruängen, det är ju nästan Huddinge.
Ja, exakt. Halvvägs till Huddinge. Ja, det var ju så här att alltså, när jag växte upp var ju Honken den stora, och för mig kändes det inte konstigt att spela AIK. Så
du hade gjort innan också som spelpojke.
Ja, jag spelade 70-71 i AIK. Ja. Då gick vi faktiskt i final i Sankt Erikscupen. Där såg vi för övrigt torskade med 3-1 mot Södertälje. Det kommer jag ihåg. Det hade varit AIK, det var ju jag var med om två saker som jag aldrig hade varit med om. Och det var ju första året åka ur en serie. Mm. Och det var ju fruktansvärt, alltså hela säsongen var ju...
Jag läste någonstans, jag kommer inte knappt ihåg den här säsongen, läste jag någonstans att du har sagt.
Ja, nej, men det var som ett vakuum, det var fruktansvärt. Och jag var väl kanske inte supporternas favorit heller, som kom från Djurgården och på något vis var lite... Djurgårdskille då, så där, så att det var tufft alltså. Och sen åkte vi ur på vårkanten och bland mot Hammarby när Mari Cherkowski, och då var ju Börje sista matcher och Börje
Salming
då. Ja, precis, så tråkigt slut för honom, men det var ju väl hans sista matcher, tror jag. Åkte vi ur. Kom ihåg, vi var ute på stan efter där och var vi ganska dämpade, så att och då var man ju väldigt så där, ska man fortsätta med det här? Liksom, det här var ju, det var fruktansvärt. Alltså med ett vakuum, jag förstår de lagen. Man hamnar där med Djurgården och med andra lag också. Men just det där när det börjar gå dåligt. Folk frågar, ni ser inte ut som ni tar i, och varför jobbar ni inte? Men man hamnar i någon sån energitapp när man liksom... Ja, det händer ingenting. Va? Man kämpar, men så gör man fel och så blir det värre. Och det är fruktansvärt jobbigt. Men då hade Torgny Bendelin fantastiskt genomgång om att vi skulle gå upp igen.
Tränarna, vad sa han då?
Han byggde upp det liksom, att det var en utmaning och det här ska vi greja. Och han gjorde det väldigt skickligt, Torgny. Och sen började säsongen, då lirade vi Division 1 Östra på den tiden. Alltså, det var väl antagligen fyra Division 1-serier, alltså, eller allsvenska serier som det är idag då. Morgan Samuelsson hade ju lekstuga i rätt många matcher. Hur mycket poäng han gjorde. Fantastisk spelare för övrigt. Och sen på vårkanten så kom vi i kvalserien då. Och då var det ju bland annat Boden och Boden, Vita Hästen och Troja Ljungby, va?
Ja.
Tror jag. Och där har man verkligen ett bra exempel på att det är nära mellan idiot och hjälte. Och det var ju när vi mötte Vita Hästen borta. Och jag blev utkallad till båsen när det är 2 minuter kvar. Det står 1-1 i matchen. Jag har hört att det var målvaktstränaren Klas Edrén som kallade ut mig. Men vi fick ju inte förlora den här matchen, utan då hade vi varit borta. Och Pontus Molander, som jag förut hade spelat med i Djurgården då, fick friläge från röd linje, och jag var ändå uppe vid blå. Och jag backar tillbaks. Och han skjuter och träffar, jag är rädd, han träffar längst ut på skridskospetsen. Och då var det typ, tror jag, under minuten kvar. Någonting. Och hade han gjort mål då hade vi varit borta. Och sen möter vi Boden på Globen. Och är tvungna att vinna med 3 mål. Och vi leder med 3-0 när det är 1:40 kvar, tror jag. Och Rickard Fransén flyttar målbur. Jag visste om regeln. Det var många gånger domarna sa, för du kan ju inte reglerna. Men här kunde jag reglerna. Jag visste att det var antingen straff eller utvisning, får man välja på. 1:40 kvar. Och då kastade de in halva inredningen på Globen på isen och det var omspolning.
Jag var där.
Ja, du var där.
Jag var där.
Och sen så var det straff. Sasse Sandström skulle lägga den då.
Han gjorde målet på 5 raka straffar när han skulle möta dig.
Ja,
visste precis. Du om det då?
Ja, jag visste det. Ja. Men jag hade sett han på Sportspegeln och jag har ju spelat med han, mot han i Modo och sådär. Jag visste att han gärna kom in och sprätte upp han högt. Right-skytt som han är högt på plocksidan.
Vad tänkte jag? Vi går tillbaka till det ögonblicket. Det är 3-0. Blir det 3-1 så går Boden upp. AIK blir kvar. Det är stor publik. Du står där, det är straff. Alltså, kan du återkalla känslan?
Jag är så otroligt fokuserad på uppgiften. Jag vet att Aki Jonsson, eller Torgny Benelin frågade Aki Jonsson, ska jag prata någonting med Roffe? Nej, för fan, låt han vara bara. Jag hade 2 scenarier. Det är högt på plocken, eller den här dragningen som jag gärna gjorde. Finta högt på plocken, så drar jag över på backen och lägger den lågt under. Och det var det han gjorde då. Så lyckades han ta på klubban, tror jag.
Och hela Globen skrek av glädje.
Ja, det var ju galen stämning då. Det var inte fullsatt. Det var ju 1111.
Ja, 11 111.
Ja, 11 111. Ja, det var ju min sista match jag spelade.
Då kände du att nu är jag accepterad av AIK-familjen. Nej, ja. Den här straffen.
Ja, då var jag till och med accepterad av en del supportrar, tror jag. Nej, men det var... Jag gjorde någonting innan den matchen som jag aldrig hade gjort. Jag var ju väldigt mån om att inte vara... vad kallar det för?
Vidskeplig,
tack. Ja. Men då hade jag satt på mig faktiskt olympiska ringarna som jag hade fått vid OS. Jag hade på mig kavaj och det brukar jag aldrig. Allting det tar man efter sista matchen. Ungefär som att om du är i Svestia-turneringen i drygt en vecka, så packar du inte väskorna för sista matchen spelad. Det är sån här vidskepelse. Men här hade jag brytit allt det där. Och jag hade olympiska ringarna, jag hade kostymen på mig. Och plötsligt bara kände jag att det här är min sista.
Hade du bestämt innan att det här skulle bli din sista?
Jag tror att jag tänkte, vinner vi så är det här sista. För då hade jag ju varit med om 2 saker jag aldrig varit med om i någon lag förut. Åka ur och gå upp. Det hade jag aldrig varit med om förut. Så det var 2 stycken så här att bocka av att man hade varit med om. Och det var ju fantastiskt. Så att det ett bra slut på karriären.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Att jämföra att vinna guld, som du har gjort vid tre tillfällen i SM-guld. Har du vunnit VM-guld också? Men tre, om vi tar klubblag då, att vinna guld eller att gå upp en serie. Alltså ibland får jag känslan av att gå upp en serie nästan är större på något sätt.
Ja, det är ungefär samma känsla ska jag vilja säga. Det är, båda är ju helt, det går inte att beskriva. Det beror lite grann vilket läge man är i som lag också. Om det är en lättnad att vinna eller gå upp eller och sådär, alla räknar med att man ska vinna eller man ska gå upp eller man har hög press på sig. Och efterhand då så betyder ju det ekonomiskt väldigt mycket både för AIK och för Globen, och har man ju fått höra då liksom sådär. Och en annan rolig grej där, jag träffade ju insatschefen där några år senare, då berättade han ju då att om Boden hade gjort mål så skulle man ju släckt ner i några sekunder all belysning i hela Globen. Men man kunde bara göra några sekunder efter, annars hade det blivit fara för folk bara ramla och så vidare. Och sen skulle man tagit ut Roger Öberg, domaren, i ena hörna. Så där hade man öppnat, förberett. Där stod polisen färdig att ta ut honom. Så jag har ju träffat Roger Öberg uppe i Örnsköldsvik några gånger. Och han brukar ju nästan tacka mig för hans liv. Men, så att det var ju otroligt, det var ju bryskt. Sen träffade vi AIK-supportrarna sen på någon fotbollsmatch, och då sa de att vi hade ingen koll på varken oss, våra egna eller på, men folk hängde av sig kavajerna och skulle ner och ta domar liksom. Men han hade gjort rätt. Det finns ju, jag har sett det på någon videoklipp när man, nu finns ju inte video kvar knappt, men när Roger går ut i spikerbåset, bläddrar i regelboken och så ser man, han ser vad regeln betyder, att det är straff eller utvisning. Så ser man hur han liksom pustar till så att shit, det här kommer inte bli roligt. Sen försökte ju Boden få mätning på mitt galler också.
Jaha.
Ja, jag tror det var Olof Modig som stod, va? Och de påpekade att mitt galler inte var godkänt, men jag hade specialgodkänt tror jag från förbundet. De hade svetsat på en ribba så här, så att den var faktiskt godkänd. Mm. Så att i det fallet har de faktiskt
varför fått hade du gjort det för?
Därför att det skulle bli godkänt. Ja, de här gliperna var för stora.
Okej. Okay. Ja.
Så att, det hade varit kul om han hade utvisning, felaktig utrustning direkt efter straffen. Jag undrar om det var något liv då.
apropå liv, du har ju spelat för samtliga tre Stockholmsklubbar. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan dem? Det var ju naturligtvis längst i Djurgården, hade din största framgång där, men du har ändå tillhört de tre stora Stockholmsklubbarna. Vad är likheterna och vad är skillnaderna?
Likheten är ju engagemang utav supporters och stort publiktryck och så vidare. Skillnaden är väl att egentligen Djurgården är den mest professionella klubben. Sen det är svårt att jämföra också, för att allting utvecklas ju. Men Hammarby var ju en som jag sa tidigare, ändå en fotbollsförening och som var på väg upp och så vidare. Men däremot skillnaden mellan AIK och Djurgården tycker jag var att Djurgården kändes mer professionella i som klubb och så vidare. Och det ser man kanske resultat av än idag, att jag menar, Djurgården ligger i Elitserien och AIK ligger i Allsvenskan, så att de har fått kämpa hårdare. Men som Djurgården är också utav support och så här, kanske lite mer hockeyförening.
Än de övriga två, ja.
Ja, än vad både Hammarby och AIK är kanske mer fotbollsföreningar. Så det är också, ser man lite grann resultatet.
Vad känner du som Stockholmskille som har spelat i de här tre stora Stockholmsklubbarna? När du tittar nu på hur A-lagsverksamheten mår i Stockholm. Djurgården ett bottenlag, SHL, AIK i Allsvenskan har just nu bekymmersamt där. Hammarby, ja, men de har ju varit nere och vänt i absoluta källan. Stockholmshockeyn, vad...
Och Södertälje.
Södertälje
om man också nu räknar dem som Stockholm, ja. Men det kan man nästan göra. Ja, men, ja, nej, men alltså... Jag tror jag sa, jag tittade faktiskt på Hammarby-Väsby här för månaden för Hockeyettan. Jättefin hockeymatch och var imponerad av fart och så vidare. Så där. Och då satt jag bredvid Kjell Berglund och jag sa det till honom att vilket fantastiskt jobb ni har gjort med Djurgården, att ni lyckas ta er upp med de förutsättningar som finns i Stockholm. Att man tappar ur spelare till landsorten och man har inte träningsanläggningar schysst och man har sämre liksom. Man har inte alls samma förutsättningar från den kommunala som man har ute på, utanför storstäderna. Så de får kämpa i motvind hela tiden. Och det gäller ju annan idrott också i Stockholm. Om du tittar på innebandy och damfotboll. Och de enda som egentligen har schyssta förutsättningar, det är ju herrfotbollen. Mm. Eller AIK, Djurgården, Hammarby.
Och då är de alla tre där uppe och kan spåra varandra.
Ja, då är de ju också
intresse.
Lägre upp. Så att jag tror att... Så de kommer nog få kämpa. Så är det. Men man blir ändå imponerad. Va? Och det blir spännande att se nu. Stockholm Nord och Stockholm Syd var i final i TV-pucken.
Ja, dominerar ju fortfarande på pojksidan.
Ja, och utav dem nu 40 spelarna eller runt. Så blir kul att se hur många som spelar i Stockholmsklubbarna nästa år. Mm. Och jag hörde redan nu någon i Stockholm Nord som spelade i Skellefteå. Och jag vet inte om jag hade förutsättningar där, men man reagerar så här. Nu kommer ju då de här hockeygymnasierna då plocka talangerna från Stockholm. Och självklart hoppas man att de ska stanna i här fallet är det framförallt Djurgården och AIK då. Att de stannar i Stockholm. Då.
Det är viktigt för ishockey, tror jag också. Jag menar, det är att huvudstaden har starka lag i ligan.
Ja, men det tror jag är intresset. Och sen är det klassiska hockeylag. Va? Men både AIK och Djurgården skulle ligga i elitserien. Och tittar man tillbaka 20-30 år så skulle Hammarby kunna ligga också i elitserien. Man tittar på andra mindre orter som lyckas ligga i elitserien som Leksand och Karlskrona och så vidare, så borde ju faktiskt Stockholm kunna ha tre lag också. Och skulle det bli en utökad liga så definitivt. Men som Hammarby, de ligger ettan idag. De har ju ett par hemläxor innan de börjar närma sig toppen och med ekonomi och organisation och allt det där.
Ska vi prata lite landslag?
Ja, gärna.
Ja, vi har ju pratat om Sarajevo 84 och besvikelsen att Borken petade då 84 och så var det även 86 då, Curre Lindström som petade två före detta tränare. Men det blev ju VM-guld och det blev Kanada Cup-spel senare. Berätta.
Alltså det var ju ett beslut så här i efterhand som man inser att det är ett av de viktigaste hockeybesluten jag har tagit faktiskt. Och det var ju 88 i OS i Calgary. Jag var inte uttagen. Däremot var jag uttagen till Sankt Petersburg som hette på den tiden tror jag. Med Kurt Lundmark. Och jag har varit uttagen att spela med B-landslaget. Och det är ju egentligen nästan till ett första års seniorlandslag. Alltså äldre juniorlandslag. Och då var jag ju...
Ja, det var 30 år.
30. Mm. Och jag kände så här... Och jag hade ju varit där några gånger. Och det är ju ingen lek att åka till Sankt Petersburg på gamla sovjettiden. Så. Men jag åkte dit... Och gjorde en väldigt bra turnering. Finalen mot Sovjetunionen är en av de bästa hockeymatcher jag gjort. Och konstigt nog en av de absolut sämsta uppvärmningar jag gjort någonsin på en hockeymatch. Och så gör jag en sån fantastisk match. De vann i sadden med en offside som var ungefär 5-6-7 meter. Jag måste ju nästan knäppa den. Charlie Berglund slängde upp medaljen på läktaren. Jag skällde alltså lite på honom att han uppförde sig lite barnsligt.
Så gjorde han det.
Sen fick jag ju vara med några år i landslaget och det var fantastiska framgångar. 90 tog vi silver och då vann vi ju, det var väl sista gången man spelade EM för landslag. Och då tog vi ju guld där och det var första gången på 30 år tror jag, så Sverige tog ett EM-guld före Sovjet. Och sen 91 då som... vi vann VM-guld då. Och det var ju av många olika skäl jätteroligt förstås att vinna VM-guld. Det var kul att slå Sovjetunionen i deras sista tävlingsmatch. Jag menar, jag förlorade med 10-1 och 7-0 och allt möjligt genom åren. Och sen fick man knäppa dem i deras sista tävlingsmatch. Och två generationer i laget, vi hade ju ett fantastiskt hockeylag alltså. Med Niklas Lidström och Mats Sundin slog igenom på allvar. Och vi hade ju den här äldre generationen, alla runt födda 60-58 då, med Bengt-Åke Gustafsson och Lobo och Rundqvist och Masken och Kalle Johansson och Kjell Samuelsson och Peter Andre. Ja, jag kan nämna hela laget. Det var ju riktigt kul.
Och så blev det Canada Cup också.
Ja.
Ja. Och då var det du och Tommy Söderström som hade dragit över till Nordamerika. Ja. Var väl i Philadelphia då, eller?
Nej, Pittsburgh, Toronto, Montreal tror jag.
Ja, var nog, ja, men han hade, ja, ja, vi låter det vara osagt, men ja, han var i Philadelphia också. Men vi, jag vet inte var han var just då, 91. Två gamla Djurgårdsmålvakter. Och han har lärt döpt sin hund efter dig. Stämmer
ja,
det?
Ja, ja, en kamphund.
Ja.
Ja, det är ju trevligt. Får det,
en kamphund.
Kamphund, ja. En golden retriever kanske inte direkt en kamphund. Ja, det är en stor ära förstås att han gjorde. Jag var ju...
Riddaren, eller vad heter den? Det var
heter... Nej, Roffe.
Roffe, okej. Okay. Ja. Ja, men det var, hur var det samarbetet då? Ni är lite olika generationer. Han är väl 10 år yngre än er och sånt
ja,
där.
Ja, nej men... fantastisk kille och målvakt och sådär. Ungefär som en lillebror eller...
Ja, också sådär. Från Söderförort.
Ja, ja. Järla eller ja. Älta eller
vad. Ja, något sånt där. Ja. Utav Tyresålet till.
Ja, precis. Ja. Nej, vi kom jättebra överens.
Hur upplevde du Canada Cup då?
Också en ganska tuff turnering. Ja. Jag stod emot USA första där. Ja. Vi förlorade väl med några kassar i Pittsburgh. Inte någon av mina större turneringar sådär. Och sen hade vi lite jobbigt, så det var väl en tung... Däremot så fick ju Tommy Söderström hoppa in och göra ett par fantastiska matcher. Och han gjorde en jättematch mot Kanada där, och det tror jag var faktiskt i Maple Leaf Garden. Så att det var ju många som, när han tog över Djurgården och kom med i landslaget, att de var tveksamma för att han var så liten. Men han hade en fantastisk förmåga att ligga rätt i pucklinjen och...
Men var längst över? Du är 1,80.
1,80,
ja. Ja. Ja, det är heller speciellt stor. Idag är det mycket storlek på målvakterna.
Jag kommer så väl ihåg när Pelle Lindberg och jag pratade om det, att vi, när vi var 14 någonstans där, att vi får inte bli för långa nu. Det passar inte hockeymålvakter att vara långa. Därför man ville vara snabb i benen och göra paraderna och sådär. Och idag är de ju livrädda för att bli under 1,85 eller så. De vill gärna vara 1,85, 1,90, 1,95 och till och med 2 meter. Mm. Sen var det väl, jag menar, två målvakter som hade lite längd sen. Det var ju Mats Ytter och Hans-Göran Elo som jag spelade med båda i Djurgården, som var lite... De var ju egentligen, faktiskt säga, hade de spelat idag hade de varit moderna. Och de hade ju början på de här lite moderna... det hackar ju upp liksom i modern spelstil. Så att, men vi ville ju vara små, snabba och ta puckarna liksom. Så att det är ju skillnad mot idag. Idag täcker man ju mer... Ja,
det var mer spektakulärt, full reflexer och det var... Eller hur? Det var mer tv-räddningar, fast det är mer tv-sändningar nu, så var det fler tv-räddningar förr.
Ja, ja, exakt. Sen när man tittar nu så är det kanske inte så jättevackert, men det var ju så. Man var ju tvungen, allting som gick för sidan om, vi var ju tvungen att ta. Och så vill man ju inte ha pucken direkt på sig, man ville mer göra paraderna. Därför att tidigare, kanske inte på slutet av min karriär, men definitivt i början så hade man ju som sagt, vi pratade om tidigare, dåliga skydd och sådär. Så tog man puckarna och så jobbade man väldigt offensivt ut mot skytt. Och idag gör de inte, vi var ju... 1-2 meter längre ut än vad de är då. Och det var ju också sådär, för att man då ska man ju bort huvud och axlar och så fick man ju pucken på nederdelen. Och de jobbar ju helt annorlunda. Men att titta på Henke Lundqvist, han jobbar ju jättelångt i det mål. Och sen i och med att de är storväxta och stora skydd, så behöver de inte gå ut så långt för att täcka. Så att det blir en fantastisk utveckling på målvaktssidan. Och det tror jag också ett skäl till att det är många unga idag som vill spela. Därför att det är häftiga masker. När de börjar spela så gör det inte lika ont. Och jag kan förstå dem som i min generation som la av när de hade fått ett par smällar. Så ja, då är det inte säkert att det är så kul att stå där faktiskt.
Och målvaktstränare, idag har ju varje målvakt sin egen privata målvaktstränare, känns det som. Hur var det på din tid? Känslan i alla fall att ni var ute och ni står där och fixar er själva lite grann, så kommer vi och skjuter sen. Hur funkar det där? När kom målvaktstränare på riktigt in i...
Alltså jag är ju,
det var under din tid.
Jag är lite banbrytare där faktiskt, ja. Eller jag och jag. Men Thomas Magnusson är ju, anses ju kanske vara en av de första. Och han kom ju till Djurgården 83-84 där någonstans.
Ja, du hade varit där något år eller par.
Ja, och vi förändrar en del. Vi ändrar ju från skridskoparad, kickparad till trätschackparad som vi kallar det för. Det är ju en halv av vad de gör idag. Så att säga. Idag går man med båda knäna. Man gick ner på ett knä och så hade man en bredare del av benskyddet ut mot pucken då. Vilket är ganska logiskt att innan då så vred man bort den bredare delen. Det är ju helt ologiskt egentligen. Sådär. Konstigt att man inte kom på det tidigare. Men, och framförallt hade man inga skydd på insidan så att man, det gjorde lite ont. Och sen kom ju lite, man la in en liten knäflärp för att skydda knät. Och sen kom det ju skydd på insidan så det utvecklades ju skydden hela tiden. Men vi förändrade det och det var en ganska stor omställning. Alltså jag tror han sa till mig att Roffe, vi måste göra 10 000 parader innan du börjar automatisera det i huvudet. När du ska gå i match så ska det gå blixtsnabbt. Och det lyckades vi rätt så bra med. Det var en utvecklingstid. Så att jag vet att jag läste en artikel där faktiskt med Thomas här när han berättade om det där. Och vi var ju lika gamla, han är ju ett år äldre än jag. Så att han kom med lite spänning, hörde jag. Jag ska försöka lära en gammal hund att sitta.
Ja, men innan det så körde ni själva då? Eller hur?
Ja,
då,
visst.
Då sköt de lite på er och någon... Ja, idag är det ju när... Jag jobbar ju med Erik Granqvist på Viasat. Han pratar ju, det är sms och det är hit och dit och det finns ju termer och det...
Ja. Det som jag är lite så här, inte kritisk kanske, men lite orolig för, det är att det blir för tekniskt. Att, för man vet, om du vinklar örat en millimeter så täcker du en, du vet, alltså det blir för mycket teknik att man, och händer någonting med målet eller att man gör så här, att plötsligt måste du börja rädda puckarna, då är en generation så här, fan gör då, alltså, ja. För man jobbar så mycket med täcka, men det kanske är konservativt, jag vet inte, men just det där att man pratar väldigt mycket om att det blir lite för mycket teknik. Och Stefan Lade och jag hade ju lite intervjuer om det där i Hockeysverige här, där vi pratade om det, och vi hade ungefär samma inställning. Och han sa någonting om att vi, som jag trodde var faktiskt var tvärtom, där han sa att målvakterna på min tid var duktigare på andra pucken än vad de är idag. Och det sa jag, nej, det tyckte inte jag kanske, utan jag tycker de är jätteduktiga då på när de får retur, de skjuter sig i ny position med i knästående och ta nästa puck. Så där. Men där hade vi lite olika uppfattning. Jag var lite förvånad att han tyckte det som jobbar med målvakten idag. Men det var ju i och för sig roligt att höra att någonting var bättre förr. Liksom. Men tekniken kan bli lite för mycket och att man blir låst i det. Så är det så att jag använder täckande spel och så skjuter de vid sidan om. Ja, vad gör du då? Du kan ju inte bara acceptera. Då måste du ju rädda pucken. Liksom. Lite raljerande, men så att man funderar på vad man gör i målet. Och det var det som var kul tillbaks i tiden, var ju att alla var ju hemvävda. Och det här, jag menar, du hade ju Wille Löfqvist hade ju sin stil. Han var ju liksom stundtals nästan fotbollsmålvakt. Och så hade du Abris och Honken, och alla hade ju sin stil och sådär. Men jag hade ju farsan lite grann som hjälpte mig. Han byggde ju målbur och så hade vi ju sköt här nere på vedbon här nere i backen. Så, ja. Så hade vi masonitskivor, så sköt han. Och han... jag har bilder på när han står i mål och sen försökte han få mig att jag skulle liksom dansa i mål och vara mjuk och smidig och sådär. Det kommer jag väl ihåg. Morsan och farsan var ju stort stöd med karriären. Och farsan byggde ju mina två första par målvaktsskridskor. Så de har ju kvar i hyllan hemma i Stockholm. Så.
Vad du tar till och med ett museum, ja, eller så folk får titta på dem.
Jag tror jag faktiskt har kvar klubbhandsken. Han plagierar CCM-texten. Och alla frågar sig, har du fått den där klubbhandsken från? Och, sådär. Och den såg ut som en riktig. Sådär. Han var ju väldigt duktig och teknisk. Och...
Du, ishockeymålvakt är ju väldigt bra om man vill ha bekräftelse. Finns det någon annan sport där målvakten blir hjälte så ofta som ishockey? Ja, du ser ju, det är ju sällan du ser det i fotboll, visst i handboll någon gång kanske, men det är ju sällan du ser en målvakt bli hjälte på samma sätt i fotboll som i ishockey. Det är ju var och varannan match målvakten. Ni är viktigast av alla. Har vi en bra målvakt, eller hur? Ni är viktigast av alla.
Ja, men så är det ju. Och jämför man med andra sporterna så är det faktiskt så. Är det så. Samtidigt är man väldigt beroende av försvaret och vilken uppbackning man får och så där, och hur de hjälper den och så vidare. Så där. Jag tycker man ser matcher nu med lag som går lite tungt och man skäller på målvakterna, så ser man det så här, men försvarsspel är inte bra. Så, och sen blir det målvakten som... Så det är lätt också att bli tvärtom.
Ja, syndabock. Du, utespelare som täcker i tid och otid. Hur vill du ha det där som mål? Vill du se på, vill de ska flytta på sig så du ser pucken? Vill de ska kasta sig där med risk att den ska studsa och styras? Eller hur vill du ha det? Vad sa du till dina utespelare?
Nej, jag vill nog att de ska försöka täcka, tror jag.
Ja, ja.
För om de släpper fram det vet man inte om man tar den, eller
hur? En sak till också, guldpucken 1990.
Mm. Också fantastiskt. Avdelningen är väldigt roligt. Och det var ju första gången jag fick något individuellt pris också. Sådär. Mm. Och det är väldigt ärorikt. Och idag när man tittar på när de får det på vårkanten, så man tittar på alla som har blivit det, och sen ser man sitt eget namn mitt bland det där gänget, och så blir man ju stolt förstås. Mm.
129, ja, stor grabb är du. Mm. Och du var inte i närheten av TV-puck och landslag, ändå är du bland de stora.
Jag tror vi hade någon landskamp eller landslagsläger med Tre Kronor, där de gjorde i någon tidning hur många som hade spelat TV-pucken av det Tre Kronor-laget. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men i något sammanhang. Och då var det ungefär hälften av Tre Kronor-spelarna hade spelat TV-pucken och andra hälften hade inte gjort det. Mm. Så att där kan man se att det faktiskt inte är nödvändigt. Om du har hjärta och vill spela ishockey och vill bli bättre, så har du alla möjligheter att kunna slå igenom senare. Och idag är det lite hysteri att man ska vara jätteduktig när man är 6-7 år. Va? Man slår bort andra idrotter. Den här diskussionen har ju funnits sedan jag spelade också. Liksom. Man ska specialisera sig tidigt. Och jag hör ju på... Nästa generation också har man samma uppfattning som en annan har. Håll på med olika idrotter och du får en annan typ av fysik och du lär dig en massa av andra idrotter. Jag hade jättenytta av basket och volleyboll, för jag fick en jädra spänst. Påverkar min snabbhet i parader och sådär. Framförallt i benen då.
Det är en debatt nu. Skåne ska inte skicka sina unga fotbollsspelare till elitpucklägret i Halmstad. Och de intervjuade Emil Forsberg som sa att jag var inte i närheten av det. Idag är han A-landslagsman. Och du som har varit där, du orkade ju. Du sa ju själv, du tog dig över den här kullen. Mm. Är de här elitsatsningarna på lägrena och bemärkelserna i ung ålder, är de en fara, tror du, för idrotten, eller? För att du tappar många som inte orkar över kullen.
Ja, jag tror man måste ha med sig bredden längre. Jag hörde Torbjörn Nilsson här. Han fick ju inte vara med och spela hockey och varit petad. Och sen lade han av med hockey och spelade fotboll. Och när man ser hans snabbhet i jag spelade faktiskt spela fotboll mot honom i en sån här jippomatch. Så var det fruktansvärt snabba första steg. Och då tänkte jag så här, shit, vilken duktig skridskåkare han kanske har varit. Ja. Så han kanske hade blivit en utomordentligt duktig hockeyspelare om han hade fått chansen. Och som jag sa innan där, alltså i mitt fall så tror jag säkert 99 av 100 hade slutat spela. Alltså när man inte får spela, man blir behandlad på ett visst sätt. Så jag tror man måste fundera på hur mycket spelare man får med sig upp i 14, 15, 16 års ålder. Mm. Och det är klart att de här lägena hetsar ju. Och ett nytt fenomen som det är i Stockholm nu, det är att man ska positionera sina barn. Det vill säga, jag flyttar honom till den klubben, för där tittar TV-puckledarna lite mer. Jag pratade med en person här för ett tag sedan, och då sa jag så här, men fan, om du är tillräckligt bra, då vet ju folk vem du är ändå. Ja. Och det blir ju oftast i hemmiljö, i lugn och ro. Finns det bara en hyfsad utveckling, så klart du ska vara kvar hemma. Och där tror jag också många nu i TV-pucken som är Stockholmskillar, så väljer man och som 15-åring att flytta till HV eller Linköping, Skellefteå och sådär. Det är ju ingen lek att flytta från kompisar och morsan och så vidare. Och så där. Så att, ja, man ska tänka till ett par gånger till.
Du har ju fört arvet vidare till din son, Stefan. Ja. Jag tänker på det, jag har pratat med Håkan Lobo om det, jag har pratat med flera andra. Hur som, alltså som son, att ha en legendar som far, hur tufft kan det vara? Alltså det måste vara ganska jobbigt att hela tiden bli jämfört med farsan.
Ja, jag tror det. Det som är kul att höra sen när han slutar spela, när han kanske kan släppa lite mer information. Han säger inte så mycket om de där grejerna, men jag har ju hört och sett och folk har berättat hur han har blivit illa behandlad. Å andra sidan har han blivit väl behandlad också, så har det blivit både och. Men folk har ju kunnat vara liksom, ja, taska mot han och så vidare. Så där, va? Och sen är det självklart då med, åt andra hållet också. Men det är klart att det är...
Ja, jämför med farsan, hela, ja. Farsan din, och kom ihåg att han var guldpucken 90, ja, och det var 3S, han räddade straffen där och ditt, alltså...
Jo, men det har säkert varit jobbigt för honom.
Ja, andra hockey- och fotbollsstorheter vittnat om att deras barn, det är lite kämpigt.
Det har nog varit mer kämpigt än det har varit lättsamt. Ja. Det tror jag nog.
Man har haft en fin karriär, en karriär fortfarande. Djurgården, Timrå, Örebro, Oskarshamn, Düsseldorf, Rögle. Så var han i Danmark, nu är han i Tyskland, va?
Tyska motsvarigheten till allsvenskan.
Ja, just det. Ja.
Ja, det som har varit positivt för de två sista åren, dels i danska ligan förra året och även nu i tyska ligan, det är att han har fått spela väldigt mycket. Och han har förändrat sig mycket, han tränar bra och han är seriös och han har gått framåt. Så det är kul att se. Jag såg han för 3 veckor sedan och såg väldigt bra ut. Men han har fått kämpa och det är ingen lek att ligga ute och spela de här ligorna som ändå är en bit ifrån de svenska ligorna vad det gäller, ja, många grejer så att säga. Så det gör han riktigt bra.
Han är 28 år idag. När har en målvakt sin peak? Där var ju Rolf Riddervall som bäst åldersmässigt.
Jag gissar att man är bäst mellan 30-35 någonstans där. Jag menar, Honken i Karlskrona, han är väl 40, va?
Ja.
Och men jag håller höfter och knän och allt det där, så tror jag att du kan hålla på ganska länge.
Du slutade efter säsongen 93-94, va?
Mm.
Då var du 36 år. Om det hade varit idag, hade du fortsatt 5 år till? För att idag är ju karriärerna längre.
Ja, det är ju så. Alltså ett skäl är ju att man är mer hockeyspelare än vad vi var. Vi hade ju många som jobbade vid sidan om och till slut frågade arbetsgivaren, är det inte dags att satsa på jobbet lite? Och idag är ju, lönerna har ju stuckit i förhållande till det har inte följt någon löneutveckling utan det har gått kraftigt uppåt. Det innebär att varje år du spelar, om du är duktig elitseriespelare, så varje år som du spelar får ju positiva effekter för resten av din ekonomiska framtid. Och det är klart att då är det lätt att spela 2 år extra. Så att och idag är man ju mer vältränad kanske vad vi var. Vi tränar ju på lite annorlunda sätt än vad de gör idag. Och de kanske klarar sig lite längre.
När kände du att det var dags att lägga av? Alltså, när kände du att nu har jag inte motivation längre? Nu tycker jag inte det här är det roligaste jag vet. Eller hur dök det upp för dig?
Ja, men dels frågade arbetsgivaren och Trygg Hansa på den tiden. Frågade ju vad... Är det inte dags att satsa lite på jobbet och jobba heltid och sådär. Och sen just att jag fick den här chansen att gå upp sista året och vinna mot Boden i Globen och allt det där, så gjorde liksom att flera små saker gjorde att jag kände att nu räcker det, nu har jag varit med om allt jag kan göra egentligen som det är nu då. Och då var det att jag la av helt enkelt. Och sen, jag kommer ihåg, det var en stor befrielse faktiskt att vara ledig på helger och jag tyckte att det var jobbigt. Det var inte så jättemycket bättre sista åren, just det där med pressen på att man alltid skulle leverera. Och man hade man match på söndag så börjar man ladda redan på fredag och lägga sig tidigt och man kunde liksom tacka nej till middagen på lördagen för man skulle lägga sig innan 11 och man förberedde sig liksom. Det kändes liksom att de delarna tog emot också.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Alltså jag har ju spelat faktiskt med både Lidas, Foppa och Sudd.
Ja, då har du ett val.
Spelare som har påverkat mina lag väldigt väl. I Djurgården, exempelvis Thomas Eriksson, var ju en pådrivare och en spelare som betydde mycket för Djurgården. Sudden, Foppa var jag bara med, tror jag, när han debuterade. Lidas var ju med i VM 91 och sådär. Så jag har ju spelat med Börje och... Nej, det är svårt att säga faktiskt. Jag spelar med... Den tiden ända fram till faktiskt för några som har lagt av för några år sedan när jag spelade med alla de stora. Så att, det går inte att ge något entydigt svar på det. Jag är bara fantastiskt stolt över att få spela med dem.
Bäst du har spelat emot då? Fanns det någon spelare som... Nej, inte han...
En som jag tyckte var väldigt klurig, ja, ryssarna, nu tänker jag på amerikaner och kanadensare faktiskt. Kanadensaren Al MacInnis hade ett fruktansvärt hårt slagskott.
Blev du puckrädd? Nu står han där, nummer två.
Nej, men alltså, när man sköt innanför rö, om man inte han reagerar nästan, så mest kanske för att det skulle bli målen eller att man skulle gilla sig. Och sen Jeremy Roenick, en amerikan,
ja,
han tyckte jag var klurig och sådär. Sen har du ju alla ryssar och sen fanns en del tjecker och finnar också, så att det kan inte är, det finns ju många som helst att plocka av. Men om man måste välja någon så säger jag nog Jeremy Roenick och Al MacInnis.
Bästa målvakten då, som du ser det? Du har ju, jag ska inte säga spela mer, för du har ju varit några senaste, men den bästa målvakten, alltså den målvakten med din, för du kommer ju ihåg de här äldre, du har ju sett Tretjak i hans glansdagar till exempel, och även nordamerikanska målvakter som har Grand Fury och allt vad de heter. Vilken är den bästa målvakten? Är den som du tagit mest intryck av?
Ja, då säger jag, i mitt eget fall som påverkar mig mest, så säger jag nog Honken Holmqvist.
Varför då?
Han var så stabil under så lång tid med landslaget och så liksom förknippad med målvaktsspelen, så stor svensk favorit, en av de absolut största i Sverige. Och vi har ju haft många duktiga, och idag jag menar Henke, Pelle Lindberg, Pekka Sahl och så vidare, så där, så att vi har ju en uppsjö av duktiga mål, men för mitt egen karriär så är det Honken.
Tittar på honom så då han jobbade, ja, och rörelsemönster och...
Ja, man tittar mycket på honom sådär, men jag tror i mitt fall så jag var nog inte speciellt sådär, påverkat jättemycket. Den som jag kanske påverkade mer av var nog Högosta faktiskt. Jag stod Högosta ofta på Hov och tittade när landslaget tränade och sådär, men... Men Honken var ju den som gjorde att man började spela, och liksom man såg ju VM var ju så jävla stort då. Det var ju, det gick ju på vårkanten, och ja, man var ju titta då, vilket år var det, 68-69 va, när jag gick i Stockholm. Man var uppe och tittade lite och Honken, vad säger Honken?
Den bästa ledare du haft eller den som betytt mest för dig?
Ja, det är olika epoker och allt det där. Allt från Göran Berg i Fruängen som sa ja, du får komma och träna fotboll, till självklart Leffe Borke, betyder jättemycket. Landslagssammanhang, Conny Evensson, Curre Lundmark. Och sen i Djurgården så är det, förutom Leffe då, så är det ju Tommy Boset, Lasse Falk, Putte Karlsson och de här. Men ska jag säga en ledare i hockeyn som betytt mest för min karriär, så säger jag nog Leffe Borke. Mm. Fast han tog bort mig.
Fast han tog bort dig.
Så den sitter där.
Har du fått några skador? Har du några men efter idrottskarriären? Alltså man pratar om målvakter, det är mycket slitage på höfter och liknande. Och många av de här dina kompisar, före detta idrottsmän, de är halta och lytta, höll jag på att säga. Men de har ont någonstans.
Ja, lite smällar har man ju fått sådär, va? En anledning till att man slutade när jag var 36, det var att jag kände mig rätt fräsch i kroppen och sådär. Och då tänkte jag skulle satsa på lite maratonlopp och springa mycket. Ja.
Men en målvakt som gillar att springa?
Ja,
wow.
Det var jag och Peter Roslin som tyckte om att springa. Vi var rätt duktiga löpare. Men sen fick jag ju en massa så här skador som doktorn sa, nu ska du inte springa så mycket mer. Jag spelade lite veteranfotboll i Gröndals IK och i södra Stockholm och sådär. Men Bengan, Djurgårdens läkare, så där, fotboll får du nog lägga av med. Du får cykla och köra Stairmaster och allt vad det heter. Men mitt vänstra knä vred jag sönder mot Nacka 1978. Och då på den tiden opererar man ju enligt det gamla sättet när man rensa och öppna och fixa och så här. Så där har jag en artros. Men så länge jag tränar bra så klarar jag mig från. Och sen fick jag en ny höftled år 2010. Jag frågade doktorn om man trodde det var från hockeyn, och sa han att det är ju troligt, men det är inte säkert, sån. Så jag har en ny höftled då. Så enda problemet med det då, det är att det klingar till när jag går igenom checken i Arlanda.
Gå in i bakrummet där och skannade. Ja, jag har ju fått en skada. Du har ju hörapparat eller hör, och det sa att det var en bomb från Hammarbyklacken.
Ja, jag spelade faktiskt AIK och skickade ett knallskott, så första bullerskadan kom förmodligen därifrån enligt de hörselaudionomer heter de, tror jag. Men sen har ärftligheten gjort att jag faktiskt blir lite sämre i min hörsel och jag har hörapparat idag.
Du har inte sagt vad en enda gång på
en. Nej, du pratar högt och tydligt. Ja. Det är vi tacksamma för.
Det är väl någonting som jag är bra på att prata högt kanske. Ja.
Men det är ett handikapp. Alltså. Ja. Jag var på min dotter Sannas pojke från Irland. Och jag var på hans systers bröllop här. Och då ska jag sitta vid ett bord med irländska människor och prata engelska, och de pratar ju irländska, och jag hade berättat för dem för innan då att jag hör dåligt, så här. Men de pratade väldigt tydligt och försökte prata mera engelska än irländska. För irländska, började de att prata, då fattar man inte ett ord. För dialekter och andra språk är svårt när man är hörselskadad. Så att man märker i sociala sammanhang ibland att man backar undan lite grann, och framförallt om man är på en restaurang eller något sånt där, och det är lite sår runt, och sen plötsligt så hör man inte riktigt vad folk säger. Det är inget roligt.
Nej. Men det här har gått bra idag. Jag har inte varit något som helst. Jag har inte tänkt på det, för jag noterade det, för vi pratade om det innan då, så
ja, nej, men du pratar tydligt, ja. och så där hörapparaten på mig, och vi har inga störningsmoment runt. Och sen sitter jag och tittar på din mun när du pratar, vilket hjälper mig att klura ut vad du säger. Så jag får hoppas att jag svarar rätt på frågorna. Så.
Ja, det har gått bra. Ja. Familj, då har vi pratat om Stefan, var Sanna. Mm. Stefan, vad gör Sanna för någonting?
Sanna är advokat. Jobbar på en advokatbyrå i Stockholm.
Ja, frugan.
Jobbar som HR-chef på Altia Sweden, som är finska vin- och spritcentralen kan man säga.
Ja.
Så att hon jobbar med deras personalfrågor.
Och sen så, vi skulle ju träffas, kan vi komma? Nej, jag ska ut i skogen då, sa du. Jag ska gå upp och så ska jag bo i tält mitt i snö, och det är minusgrader här. Och du ska ut och gå klockan 8 imorgon och vandra ut och bo i tält i skogen i Östgötaskogarna. Vad är det här för någonting?
Vi har ju haft vårt vildmarksgäng, som vi säger, i nästan 20 år nu. Nu är det bara jag och Johan här nere, som är min granne här i Korplövs Södergård. Så vi ska gå ut och tälta imorgon vid en sjö som heter Skolen.
Ja, vad gör ni då då?
Då går vi ungefär en mil innan då. Sen slår vi upp, först äter vi lunch ute någonstans i någon backe, och sen smäller vi upp tält och lagar käk, och sen brukar vi hamna i dunsäckarna inte så mycket senare än 9. Det är ju kolsvart från 3, så vad gör man ute i skogen, utan man kommer ju rätt tidigt i säng. Så brukar man ju gå upp tidigt på morgonen istället, packa ihop och sen drar man tillbaka. Lite utmaning och se vad man klarar och sådär. Nu ska det väl bli en 5-6 minusgrader i morgon bitti då, och sen någon plusgrad på dagen då, men ja, det är kul att prova lite. Jag träffade två danskar i skogen för 6-7 år sedan, som då hade de tältat och det var 14 minusgrader på natten då. Så vi har tältat faktiskt i militärtält, då var det, som kallas, har vi varit ute i minus 14 också. Och sen har vi bott i vindskydd, och då var det ungefär 9-10 minus då. Så att, men det, har man schyssta grejer så klarar man sig.
Jag ska faktiskt säga att jag gjorde lumpen på K4 Arvidsjaur på 80-talet.
Ja,
jag tog februari i fält, så jag har svårt att se skärmen med det. Men, och du är mitt i karriären som sagt. Du har bytt region, regionchef. Så jag tänkte fråga, vad gör Rolf Lidevall om 5 år?
Pensionär.
Är det? Du är 58 år nu.
Jag fyller 58 nu, va?
Ja,
och 5 år, då är jag 63.
Ja, just
då
det.
Är jag på
20 november, eller
ja. Ja, då är jag undrar inte jag är på G då.
Är det? Ja.
Det känns inte just nu som att jag har jobbat till 65 i alla fall.
Bor du kvar i Stockholm, men har du slagit ner här för gott då? I Östergötland?
Nej, jag bor nog kvar i Stockholm, tror jag. Men jag kommer nog tillbringa mycket mer tid här i alla fall, som man känner nu. Men med livet är ju så där att man, det man tycker nu förändras. Om 5 år vill man göra något annat och sådär. Så att, och det är ungefär som flytten, när vi flyttade från Långsjö i Älvsjö till Liljeånskajen där vi bor nu då. Ett par år innan hade det varit helt aldrig. Och Sanna och Stefan trodde ju aldrig vi skulle flytta från vårt hus. Och de skulle ju ta över det så småningom, trodde de. Men så plötsligt då så kände man så här, men vi vill inte ha ett hus i Stockholm. Vi vill ha en lägenhet och enkelt. Och nu har jag tillräckligt med att ta hand om Korplev då. Riddartorpet då, som vårt hus heter. Mm. Så att allt tar sin tid. Men man ska inte skriva någonting i sten, för man ändrar sig faktiskt. Och sådär.
Jag vet att ni träffas, brukar träffas i alla fall, gamla djurgårdar och så. Jag vet att Telven och Södgren pratar om det, men det blev ingenting av det här året. Men du håller kontakten med dina gamla kompisar i de olika lagen?
Ja, det gör man. Det är lite olika lag och sådär. De som man träffar mest är väl gamla Djurgårds- och Hammarbykillarna som vi spelar golf med. Då. Det är ju Pelle Harjo, Stefan Öström, Pelle Levin, Aki Jonsson och Kalle Lilja. Och sen en kille som heter Kenneth Ståhl och Olle Kristiansson. Alla spelar Hammarby utom Kenneth då. Så vi träffas ganska ofta. Nu Pelle Levin, han har ju bott utomlands i 30 år och flyttar hem nu och letar lägenhet i Stockholm och har en gård nere i Torekå. Så det blir kul. Då har vi ytterligare en gubbe som bor hemma i Sverige. Så vi träffas mycket, och sen är det en del kontakt med gamla Borokillarna och sådär, lite sådär flytande. Sen har vi Djurgårds hockeygolfen också, som Björn Karlsson och Aki Jonsson arrangerar, och det är ju riktigt kul. Så att, och vi skulle ju faktiskt varit ute på Micke Telvens sommarstuga där, men han fick ju någon typ av rått invasion.
Ja, AIK var det som kom.
Ja, ja, några gnagare. Så att det var ju inställt. Det var synd, och då var vi på Vaxholm i år och spela. Om jag inte missminner så var jag med i vinnande laget också.
Var det? Var det för handikapp?
12.
12, ja. Är det någonting med ishockeyn som du är engagerad i, alltså permanent?
Nej, inte.
Är något du önskar? Eller är du färdig med det?
Alltså jag är färdig, ja, alltså egentligen både och, tror jag. Samtidigt som jag tycker det är rätt skönt att vara ledig, alltså man reser så mycket i jobbet och man, när man kommer hem vill man leda på helger och sådär. Och just tiderna med hockey tilltalar mig inte. Men däremot så klart att det finns ju en hockeynerv i hjärtat, självklart. Så att, men då skulle man kanske jobba med det på något vis, på någon heltid eller sådär. Men det känns inte aktuellt just nu. Och jag har inte jobbat med hockeyn jag jobbar ju med SOI med Thomas Magnusson och Stefan Lade. Och det är nog fan 10 år sedan jag slutade med det. Nu blir man bara åskådare.
Har du någon devis du lever efter som studsar upp på morgonen och tänker nu ska jag upp och göra en bra dag? Är det någonting som får igång dig? Någon devis som du, när du vaknar på morgonen, tänker på så du kommer upp och kommer igång? Eller?
Nej, men jag var hos kiropraktorn för någon vecka sedan. Ja. Här, och då konstaterade vi det att det går faktiskt att göra några stretchövningar.
Ja, okay.
Det är några så här ställen i kroppen som förmodligen också hockeyn har påverkat, gör att man är stel. Så att jag har ju kört några gånger så här 4-5 övningar, men någon devis att jag ska komma upp och är glad och lycklig, det, utan det bara hoppa upp och hoppa i grejerna liksom.
Inte så mycket att fundera på.
Nej. Nej, men jag är, och det är konstigt nog när jag är på landet här, då, alltså när man ska jobba, då känner man så här ibland, ja, nu måste jag göra de där grejerna, och man känner att man har lite grejer i huvudet som man ska göra. Men när jag är på landet här, så då är jag ju vaken väldigt tidigt. Och när morsan levde, så hon gick tyvärr bort 2013, då hade hon alltid fika ner på sin altan på sommarna. Och då satt brorsan och mamma Gun och jag från 6:30. Satt, sen fyllde sig på med folk som kom upp och fick en kaffekopp och sådär. Och fram till 8, då satt vi där och kuckelura. Och jag vet, Anna-Karin, frugan, hon sa det att ja, nu hörs det att ni två är själva där nere. För både mamma då hör dåligt och jag hör dåligt. Och Vi pratar högt och ingen lyssnar ungefär på vad den andra sa, utan det var ett jävla skrikande så här. Så alla vaknar i närheten.
Roffe Riddervall, är det någonting som jag har missat nu när vi har suttit och pratat här när det gäller ditt liv så här långt?
Nej, tycker jag inte. Och så tänka till. Det går ju rätt långt, alltså ibland så när man tänker på sin karriär så alltså, tänker man inte på det, utan alltså, liksom, man tänker man så 17, jag spelar 17 år i Elitserien och Allsvenskan, det är rätt lång tid. Jag spelar hockey i nästan 30 år och idag är det liksom ett avlägset minne på något vis. Så man går ju inte och ältar att man är hockeyspelare, och i och med att man lever ganska långt ifrån hockeyn, jag tittar på lite matcher och framförallt Djurgården då. Så ja, det känns som ett ungefär, inte som att det inte har hänt, men det känns rätt avlägset. Och det känns rätt bra, för att jag tror det är viktigt att vara, att glömma bort den delen och gå in i en ny del av livet, eller glömma bort den till en lagom mängd så att man kan leva ett vanligt liv sen, för det blir ändå en omställning när man slutar. Och jag menar, vi, de flesta av oss hade ju ändå jobb när vi slutade, eller en del hade utbildningar och sådär. Idag har de ju ingenting nästan. Vad ska du göra sen då? Tuff omställning.
Tack Rolf Riddervall, du ska inte ta dig i handen, för att du har ju skurit det och grejat ja. Där, så att jag, och så får du lycka till i skogen och får se hur det går med handen i.
Ja, vi får hoppas att jag kan lägga om det här och att, så att det inte fortsätter blöda, men otroligt klumpigt när man ska koka kaffe till gästerna.
Ja, och tack för gästfriheten att vi fick komma och stå.
Det var jättetrevligt.
På kvällskvisten. Ja.
Det är inte så vanligt att man får besök mitt i natten här.
Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.